Sidan 371. Utblick. Darwin på Galapagosöarna. När Charles Darwin var drygt 20 år fick han anställning som naturvetare på ett skepp som hette Beagle. Darwin skulle segla med runt jorden för att utforska främmande växter, djur och bergarter. Under den cirka 5 år långa resan stannade Darwin några veckor på Galapagosöarna som ligger 100 mil väster om Sydamerikas fastland. På dessa märkliga öar gjorde Darwin viktiga iakttagelser som senare hjälpte honom att förklara hur nya växt- och djurarter bildas. Galapagosöarna består av unga vulkantoppar som har rest sig från den vulkaniskt aktiva havsbottnen. Det innebär att ögruppens landlevande växter och djur måste ha invandrat från andra landområden. Trots det har Galapagosöarna många växt- och djurarter som inte finns på något annat ställe i världen. Darwin drog slutsatsen att ögruppens växter och djur har levt isolerat och gradvis anpassats till den annorlunda miljön. Med tiden har de utvecklats till nya arter. Flera arter ur en stamform. På Galapagosöarna studerade Darwin bland annat små finkar som heter Galapagosfinkar. De indelas i 13 olika arter som är mycket lika varandra. Det är främst deras näbbar som har olika utseenden. Likheterna tyder på att finkarna härstammar från en gemensam art. Denna stamform invandrade till ögruppen för mycket länge sedan. Den kom kanske med hjälp av stormar från Sydamerikas fastland. När fåglarna spreds till ögruppens olika öar och miljöer inleddes utvecklingen mot flera olika arter. Fåglar på öar med få träd och buskar anpassade sig till ett liv på marken. På andra öar var det lämpligare att söka födan i träden. Vissa arter blev framgångsrika insektätare och andra fröätare. Idag har varje art sin speciella näbbform som är anpassad till sättet att skaffa föda. Övre bildtext. Man säger att en art är endemisk om den bara finns i ett begränsat område, till exempel på en ö eller ögrupp. Galapagosöarna har många endemiska arter. En av dem är havsleguanen. Det är världens enda ödla som äter alger i havet. Nedre bildtext, fördelad på två bilder. Två arter av galapagosfinkar. Överst en fröätare med tjock näbb och nederst en insektätare med smal näbb. Sidan 372. Det första livet. Vi ska utgå från miljön på jorden och diskutera teorier om livets ursprung och tidiga utveckling. Jorden fick sjöar och hav. Allt tyder på att solen och planeterna i vårt solsystem bildades av material från ett jättelikt gasmoln. Detta härstammade i sin tur från en äldre stjärna som hade exploderat. Stora stjärnor slutar sin tid på detta dramatiska sätt. Gravitationen, dragningskraften, gjorde att partiklar i gasmolnet drogs mot varandra och bildade solen. Jorden och de andra planeterna i vårt solsystem bildades samtidigt av material som blev över när solen kom till. Detta hände för cirka 4,6 miljarder, i lika med 4 600 miljoner år sedan. Först var jorden ett glödande klot. Med tiden svalnade jordens yta och fick en skorpa av fast berg. Fram till för cirka 4 miljarder år sedan bombarderades jorden av kometer, det vill säga av isiga projektiler från solsystemets yttre delar. Det finns fortfarande kometer som kretsar i vida banor runt solen och som ibland passerar så nära jorden att vi ser dem. Risken för kometkollisioner är dock mindre nu än när solsystemet var ungt. Bildtext. När en stor stjärna dör sker en dramatisk explosion då material slungas ut i rymden och bildar ett lysande moln, en nebulosa. Ur molnet kan sedan nya stjärnor och planeter bildas. På så sätt består stjärnan solen med sina planeter av atomer från tidigare stjärnsystem. Det innebär att även du innehåller atomer från en stjärna som inte längre finns. Bilden visar Orionnebulosan. Sidan 373. Kometer innehåller mycket vatten i form av is. Nästan allt vatten som finns på jorden kan faktiskt ha kommit hit med kometer. Så länge temperaturen var hög på jorden förekom vattnet bara som vattenånga, som gas. När jordytan svalnade började vattenånga kondensera, det vill säga bilda vattendroppar. Detta ledde troligen till ihållande regn under miljontals år då jorden fick sjöar och hav. Kometer kan även innehålla organiska molekyler. Det är inte uteslutet att organiska molekyler från rymden blev viktiga byggstenar till jordens första levande celler. Det finns även teorier om att färdigt liv från rymden kan ha planterats på jorden. De flesta naturvetenskapliga teorier om hur jorden fick liv förutsätter dock att livet uppstod här på vår egen planet. Livets vagga. Vi kan anta att jordens första levande varelser var någon form av bakterier. Ingen vet var dessa uppstod och levde. Om vi ska spåra livets vagga i någon av de miljöer där det finns bakterier idag har vi många platser att välja på. Bakterier förekommer nämligen nästan överallt där det finns vatten och där temperaturen håller sig mellan minus 5 och plus 115 grader Celsius. Många forskare tror inte att livet uppstod nära jordens yta. Den tidiga atmosfären saknade nämligen syrgas O2 och därmed ozon O3 som bildas av syrgas. Idag är gasen ozon ett viktigt skydd mot skadlig UV-strålning från solen. Så länge detta skydd inte fanns kunde det knappast existera liv på den solbelysta jordytan. Dessutom bör alla kometer som kolliderade med jorden under dess tidiga historia ha kunnat utplåna eventuellt liv från planetens yta. Bildtext. Kometen Hale-Bopp passerade så nära jorden att man kunde se den utan kikare under 18 månader, åren 1996-1997. När jorden var ung lär kometkollisioner med jordytan ha varit mycket vanliga. Sidan 374. Liv i underjorden. Enligt en teori uppstod livet i underjorden. Där finns det fortfarande mängder med bakterier. Forskarna har till exempel hittat bakterier i vattenfyllda sprickor i berggrunden 3,5 km under markytan vid Siljanområdet i Dalarna. På så stort djup skulle även nyfött och bräckligt liv ha varit skyddat mot både UV-strålning och kometer. Bakterierna i berggrundens spricksystem utnyttjar bland annat vätgas som energikälla. Vätgasen bildas genom kemiska reaktioner i jordskorpan och löser sig i grundvattnet. Många av underjordens bakterier klarar sig dessutom med koldioxid som enda kolkälla när de bygger organiska ämnen som de själva består av. Liv vid heta källor. I samband med vulkanisk aktivitet på oceanernas djupa bottnar kan vattnet bli över 100 grader varmt utan att koka. Det beror på det höga trycket i vattnet. Enligt en teori skulle värmen och trycket i dessa märkliga miljöer ha kunnat medverka till uppkomsten av nytt liv. På havets botten var livet dessutom skyddat mot UV-strålning. Övre bildtext. Långt nere i berggrundens spricksystem finns bakterier som är oberoende av solenergi och av livet på jordytan. Teckningen visar bakterier som lever i trådformade kolonier. Nedre bildtext. Världens äldsta fossil är över 3,5 miljarder år gamla. De härstammar från bildningar som kallas stromatoliter och som byggdes upp av bakterier. Klumparna på bilden är nutida stromatoliter i Australien. De har bildats av trådformade kolonier av blågröna bakterier samt av slam som fastnat mellan kolonierna. Sidan 375. Syrets betydelse. Med tiden uppstod blågröna bakterier. Dessa hade klorofyll och kunde använda ljus som energikälla. De hade med andra ord fotosyntes. Se sidorna 134-135. Med dessa organismer började atmosfären få syrgas. Denna gas bildas ju som en restprodukt under fotosyntesen. Syret var förmodligen giftigt för jordens första organismer som var anpassade till syrefria miljöer. Skadeverkningarna av miljögiftet syre lär dock ha lindrats genom att syrehalten i havet och atmosfären steg mycket långsamt. På så sätt hann evolutionen verka så att livet anpassades till den förändrade miljön. I takt med att det bildades syre steg ozonhalten i atmosfären. Därmed avskärmades allt mer UV-strålning, vilket var en förutsättning för att livet så småningom skulle kunna ta steget upp på land. Flercelliga organismer. Det är inte ovanligt att encelliga organismer lever intill varandra i kolonier. Om cellerna i en koloni börjar samarbeta genom att olika cellgrupper blir specialister på bestämda arbetsuppgifter är steget inte långt till en flercellig organism. Troligen uppstod flercelligt liv på detta sätt. Bildtext. Utveckling av olika organismer. Under större delen av jordens historia har det bara funnits bakterier. Begreppen urtiden, forntiden, medeltiden och nya tiden förklaras på nästa sida. Urtiden. 4,6 miljarder år sedan. 4 miljarder år sedan, bakterier. 3 miljarder år sedan, blågröna bakterier. 2 miljarder år sedan, celler med cellkärna. 1 miljard år sedan, flercelliga organismer. Forntiden, liv på land. Medeltiden, nya tiden, idag. Sidan 376. Livets historia. Den tid jorden har funnits delas in i fyra eror, tidevarv, som heter urtiden, forntiden, medeltiden och nya tiden. Detta är en helt annan indelning än den som används i ämnet historia. I tabellen på dessa sidor ser du att eran som heter medeltiden slutade för 65 miljoner år sedan och då fanns ännu inga människor. Urtiden omfattar den längsta tiden av jordens historia. Detta framgår tydligt av bilden på sidan 375. Det var först efter urtiden som utvecklingen mot ett mångformigt liv tog verklig fart. Denna utveckling kan du följa på dessa sidor. I tabellen ser du även att varje era består av perioder. Bildtext, tabell, sidan 376 och 377. Era, urtiden, 4600 till 600 miljoner år från idag. Period, prekambrium, förekomst av växter och djur. Livet uppstår, bakterier och blågröna alger dominerar. Maneter och maskar förekommer under sen urtid. Manet. Era, forntiden, 600 till 230 miljoner år från idag. Period, kambrium, 600 till 500 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Alger är de enda flercelliga växterna. Ryggradslösa djur med skal och hårda hudskelett, till exempel musslor och trilobiter, är vanliga. Mängden fossil ökar tack vare dessa skalförsedda djur. Trilobit. Period, ordovicium, 500 till 435 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Koraller, tagghudingar och bläckfiskar är vanliga. De första ryggradsdjuren uppstår i form av käklösa fiskar, rundmunnar. Fisk. Period, silur, 435 till 395 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Sporväxter förekommer på land. De skandinaviska fjällen bildas. Sporväxt på land. Period, devon, 395 till 345 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Spindlar och insekter utvecklas. Groddjuren utvecklas från fiskar och blir de första ryggradsdjuren på land. Groddjur. Period, karbon, 345 till 280 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. I skogar av ormbunksväxter förekommer insekter med vingar. Kräldjuren utvecklas från groddjur. Trädormbunke. Period, perm, 280 till 230 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Det finns fröväxter i form av barrträd. Jorden får allt fler arter av kräldjur. Barrträd. Era, medeltiden, 230 till 65 miljoner år från idag. Period, trias, 230 till 195 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Kräldjur som kallas dinosaurier börjar sin storhetstid. Dinosaurie. Period, jura, 195 till 140 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Fåglar och däggdjur utvecklas från kräldjur. Urfågel. Period, krita, 140 till 65 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Jorden får blomväxter. Redan nu finns träd som björk, vide och ek. Vid periodens slut dör dinosaurierna ut. våra yngsta bergskedjor som till exempel Alperna bildas, blomväxt. Era, nyare tiden, 65 miljoner år från idag till idag. Period, tertiär, 65 till 2 miljoner år från idag. Förekomst av växter och djur. Fåglarna och däggdjuren blir artrika grupper. Bland däggdjuren finns bland annat apdjur. Spetsekorre, tidigt apdjur. Period, kvartär, 2 miljoner år från idag till idag. Förekomst av växter och djur. 80% av djurarterna är insekter. Det finns människor. Det förekommer flera istider. Människa. Sidan 378. Kräldjurens tid. Under jordens medeltid blev kräldjuren en mångformig grupp som förekom i de flesta miljöer. Krokodiler jagade i sötvatten, flygödlor seglade i luften, fisködlor simmade i havet och så vidare. Dinosaurierna är de mest omtalade kräldjuren från jordens medeltid. De utgjorde en mångformig grupp med både växtätare och rovdjur. De största växtätarna blev 30 meter långa och vägde upp till 100 ton. Det kan jämföras med en elefant som väger cirka 5 ton. De minsta kända dinosaurierna var inte större än kycklingar. Både fåglar och däggdjur har utvecklats från kräldjur. Forskare som har jämfört små köttätande dinosaurier med fåglar har hittat stora likheter. De menar att fåglarna i viss mening är överlevande dinosaurier. Kan du tänka dig att en gråsparv skulle kunna vara en dinosaurie? Övre bildtext. En dinosaurie som åt växter. Nedre bildtext. Fossil av den så kallade urfågeln som levde för cirka 150 miljoner år sedan. Den hade fjädrar likt fåglar men tänder och svans likt ödlor som är kräldjur. Sidan 379. De första kända däggdjuren var små som möss eller råttor och de åt bland annat insekter, maskar och ägg. Liksom nutida däggdjur var de jämnvarma och hade päls. Därmed kunde de vara aktiva under kalla nätter då de flesta kräldjuren förmodligen höll sig stilla. Detta var en viktig anpassning i en miljö som vimlade av rovgiriga dinosaurier och andra kräldjur. Massdöd. Livet på jorden har påverkats av flera stora katastrofer som har medfört att många grupper av växter och djur har dött ut. Den senaste inträffade för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna utrotades, bortsett från fåglarna. Vid detta tillfälle var det dock inte bara dinosaurierna som försvann. Forskarna räknar med att minst 65% av alla jordens arter dog ut. Den mest troliga förklaringen till massdöden för 65 miljoner år sedan är att en asteroid kolliderade med jorden. Denna himlakropp var minst en mil bred och kan ha träffat jordytan med farten 40 000 km i timmen. Det våldsamma nedslaget rev upp ett tätt moln av partiklar som spreds i atmosfären runt hela jorden. På så sätt stängdes solljuset ute under flera månader eller kanske år. Under denna period med mörker och kyla kollapsade ekosystemen i både havet och på land. När dinosaurierna hade försvunnit fick däggdjuren sin chans. Från däggdjuren som överlevde katastrofen utvecklades många olika grupper som till exempel gnagare, hovdjur, rovdjur och apdjur. Dessa övertog de olika ekologiska nischer som blev lediga när dinosaurierna försvann. Om inte asteroiden hade träffat jorden hade kanske dinosaurierna fortfarande varit planetens härskare. Bildtext. Den här kratern i Arizona i USA bildades för 50 000 år sedan av ett asteroidnedslag. Trots att asteroiden bara var cirka 50 meter bred blev kraterns diameter 1,2 kilometer. Asteroiden som orsakade massdöden för 65 miljoner år sedan var troligen en mil bred. Sidan 380. Människans utveckling. Idag är schimpansen människans närmaste släkting. Bara cirka 1% av schimpansens DNA skiljer sig från vårt. Trots detta kan det vara 10 miljoner år sedan som människans och schimpansens gemensamma förfader levde. Därefter dröjde det lång tid innan våra förfäder blev så lika oss att de kan kallas människor, det vill säga att de kan räknas till släktet Homo. Den nutida människan har artnamnet Homo sapiens. Sydapor. Släktet Homo har troligen utvecklats från så kallade sydapor som levde i Afrika för 1,5 till 4 miljoner år sedan. De hade något större hjärna än schimpanser och de tycks ha gått upprätt på två ben. Det finns många fördelar med att gå på två ben. När sydaporna gav sig ut på savannen för att samla mat hade de bra sikt och kunde spana efter farliga rovdjur. Eftersom händerna var fria kunde de dessutom bära med sig frukt och annan mat som samlades in. Det är också troligt att sydaporna använde enkla redskap. Det kunde till exempel vara vassa stenar som användes till att skrapa loss kött från ben och hudar. Stenar och käppar kunde även fungera som vapen. Sydaporna åt troligen kött som blev över efter de stora rovdjurens måltider. De första människorna. De äldsta fynden av släktet Homo är cirka 2,5 miljoner år gamla. Dessa tidiga människor hade större hjärna än sydaporna och de var duktigare än dessa på att använda redskap. Det är också troligt att det talade språket utvecklades med släktet Homo. Forskarna har hittat fossil, skelettben och tänder från många olika arter som räknas till släktet Homo. En av dessa är Homo erectus. Erectus är lika med upprätt. Dessa människor använde vapen, utnyttjade eld och tillverkade troligen kläder. Därmed kunde de utvandra från tropiska Afrika och anpassa sig till kallare klimat. Homo erectus spred sig i Asien men dog senare ut. Övre bildtext. Sydapa. Australopithecus. Nedre bildtext. Homo erectus. Sidan 381. Neandertalare. Det första fyndet av så kallade neandertalare, Homo neandertalensis, gjordes på 1800-talet i Neanderdalen i västra Tyskland. Dessa människor var kraftigt byggda och säkert väldigt starka. De använde eld, bodde i grottor och var skickliga jägare. Neandertalarna levde i södra Europa och bort till centrala Asien. De dog ut mitt under istiden för cirka 30 000 år sedan. Enligt en teori utrotades neandertalarna på grund av konkurrens med Homo sapiens. Något som talar mot denna teori är att det fanns få människor på den tiden. Enligt en beräkning som grundar sig på studier av DNA fanns det inte fler än 10 000 individer av Homo sapiens och antalet neandertalare var ännu färre. Homo sapiens. Homo sapiens står för den moderna människan. Vi vet inte säkert när Homo sapiens utvecklades, men arten fanns i Afrika för över 200 000 år sedan. Alla människor som lever idag härstammar troligen från en liten grupp av Homo sapiens som spreds från Afrika för endast cirka 50 000 år sedan. Detta förklarar varför det är mycket små genetiska skillnader mellan alla nu levande människor. Övre bildtext. Neandertalare, Homo neandertalensis. Nedre bildtext. Den moderna människan, Homo sapiens.